Då får jag hälsa veckans anonyma hedershagga varmt välkommen till Vinhagnas 2.0. Hur är läget?
Ja, men tusen tack. Det är bra, är det. Mm. Ja, hur är det med dig?
Nej, men det är bra. Jag är väldigt exalterad över att du är med idag. Du är ju en av de anonyma upphovsmakarna bakom kontot Stockholm Karisma Center.
Ja, det
som
stämmer.
Jag har refererat till väldigt mycket här i podden, av naturliga skäl. Så det är jättespännande att du är med. Tack för det.
Ja, men tack. Jag får väl passa på att tacka för att vi har ju många följare som har kommit in via ditt konto, har de berättat. Det får vi väl passa på att tacka för då.
Precis. Tjatar lite för mycket.
Ja, det är väl till och med... Det är väl till och med så att det finns de som har trott eller antytt att det kanske är du som ligger bakom Stockholm Karisma Center i kontot.
Ja, exakt. Och det här gör ju det hela väldigt, väldigt mycket roligare, för att om man då benfast tror att det är jag, att det är väldigt, väldigt roligt att jag sitter och pratar med mig själv. Lägger in det här. Ja. Så knäpper ju ingen, kan man tänka.
Kan man tänka?
Eller? Precis. Men hur har veckan varit?
Jag har haft en bra vecka, väldigt intensiv. Det har varit lite så här skalladagen varje dag. Mm. Sena kvällar, tidiga morgnar. Springa hit och dit, fixa grejer, hämta saker. Ja, det har gått i ett, kan man säga.
Ja, men precis. Var kors och tvärs överallt samtidigt.
Exakt. Mm. Och du då? Hur har du haft det?
Jo, nej, men jag har ju varit på äventyr i lokaltrafiken igen då. Saken är så här. Det är liksom en kombination av att jag är väldigt, väldigt lätt distraherad och att vi har en ny busslinje till jobbet som jag är extremt glad för.
Ja.
Jag har nämnt det tidigare att det är liksom första gången jag har någonting positivt att säga om Västtrafik någonsin.
Fantastiskt.
Men det här har liksom förbättrat mitt liv. Och sen, det var en morgon och du vet, man är trött. Och sen så ser jag hur då 65-man kommer åkandes.
Ja.
Så samtidigt som den liksom kör runt så kommer det en annan buss.
Ja.
Och på den här bussen står det Arendal.
Nej. Som är och då frost.
Exakt. Men skillnaden är att jag har inga barn. Så det betyder att jag har inte sett frost.
Nej.
18 miljoner gånger. Utan jag har sett den 2 gånger. Så jag kopplar ju det här också till att finns det inte ett ställe utanför Oslo? Är inte det här någonting med Norge? Alltså du vet, hela min hjärna fastnar på... Varifrån känner jag igen Arendal?
Ja, hoppar du på bussen mot Arendal eller låter du den passera?
Nej, det är ju det här som är saken. Att jag, liksom, jag registrerar bara, jag står bara och tänker på Arendal. Och allting händer samtidigt. Så att när jag går på då min buss till jobbet 65-an och börjar åka med den. Fortfarande sitter och tänker maniskt på Arendal. Så börjar jag märka att den här vägen känner ju inte jag igen. Alls.
Ja.
Och då kan det ju ha varit så att jag har råkat hoppa på bussen till Arendal.
Nej.
Utan att märka det. För att jag var så uppe i att tänka på det här. Och de kom samtidigt till liksom samma hållplats. Så att det blev lite för mycket för mig.
Oj, vad hamnade du då?
Nej, men alltså det här är ju saken att då försöker jag ändå så här djupandas, ta det lugnt, det här löser vi. Och sen så märker jag ju hur den här bussen börjar bränna över broar.
Ja.
Det är ju väldigt tydligt att det här är liksom en sån långfärds.
Det här barkar åt något håll du inte har tänkt.
Exakt, det här barkar ju fullkomligt åt liksom Narnia, Arendal eller vad som helst. Ja. Jag tänker ju att, ja, men nu får jag ju tänka lite smart här. Jag behöver andas djupt, ta upp appen och kolla var är nästa hållplats. Mm. Men då är problemet att det är ju bara såna här mot.
Ja.
Alltså den bränner ju på 7000 km i timmen. Rätt ut bara, i skogen och industriområden. Och allt jag ser är liksom stora områden med containrar.
Ja.
Och där sitter jag och är sån här, jaha. Och jag läser liksom om de här hållplatserna och det är så här, du går av där, sen tar du av till vänster och går 700 meter så hittar du motsvar. Nej, nej, nej. Jag ska inte ut i några liksom industriområden.
Nej.
07:35 på morgonen. Nej, och liksom ranta runt och leta hållplats. Åh, det här kommer aldrig sluta bra. Mm. Så jag börjar kolla liksom och jag är så här, men varför, när kommer det en normal hållplats och varför står det ingenting om den här bussen på vägen tillbaka, och scrollar och scrollar och scrollar, och sen så ser jag då liksom buss 184 från Arendal till Kungsten.
Ja.
15:45. Nej. Då har jag lyckats, jo, då har jag lyckats hoppa på en sån här skytteltrafiksbuss som fraktar arbetare långt uta helvete bortanför Göteborg. Och sen
till... Men inte till Göteborg, eller jag menar inte till Norge.
Nej, 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 nej. Det här, det finns tydligen en plats liksom, någonstans i Göteborg som heter Arendal, ja, ja. Aldrig hört talas om. Så den går bara dit på morgonen och sen då fraktar hem arbetare på eftermiddagen. Så att, ja, men du vet, så jag sitter ju där och bara, jag vill hem, men hjälp. Och den här liksom otroligt förödmjukande grejen att jag måste kontakta min chef.
Oh.
Och säga, jag är hemskt ledsen, men jag är i Narnia.
Men jag tog fel buss.
Jag tog fel buss. Och jag vet inte vart jag är. Jag kan därmed inte säga när jag är på plats på jobbet. I och med att jag inte, det är något oklart när den här stannar. Och hur lång tid det tar att liksom ta sig tillbaka.
Oh, hjälp.
Så till slut så hittar jag liksom någorlunda beboeligt område. Det är inte containrar. Jag ser människor, hoppar av där. Så det kommer en buss åt något håll. På andra sidan. Jag tänker att det är bara live and let die. Jag hoppar på. Jag får liksom åka buss i evigheter och hamnar på Eketrägatan. Det här är liksom långt bort på Hisingen. Så att jag satt alltså och åkte aktiv lokaltrafik i 1 timme och 57 minuter.
En sysselsättning som du älskar.
Ja, men precis. Jag kände mig som en sån här Disney-djur.
Ja.
Den långa färden kommer aldrig fram. Nej, landet för länge sedan. Så jag hann se liksom hela Storgöteborg med tillhörande industriområden.
Det är ju som när man sitter fast i kollektivtrafiken. Det känns ju som att liksom livet rinner ur en.
Ja, nästan. Men det är fruktansvärt.
Det finns ju inget mer liksom själadödande.
Ja, men också just den här grejen att man har hamnat på någon slags hittepåbuss.
Ja.
På väg till en hittepåplats.
Ja.
Nej, men så det har jag gjort.
Det har du gjort den här veckan.
Återigen, det är ju väldigt, väldigt skoj att du är med. Du är ju som sagt en av de anonyma upphovsmakarna bakom kontot Stockholm Karisma Center.
Ja.
För de av er som inte känner till det här, så Stockholm Karisma Center var ju en helt galen frikyrka som existerade mellan 1996 och 2005 när de gick i konkurs med över 12 miljoner i skulder. Jag och Amanda gjorde ju 5 avsnitt om Karisma Center i första säsongen. Och sen så, under det här året blir det väl, så dök ni upp som gör en ganska grundläggande granskning av allt som har skett i Stockholm Karisma Center. Hur kom det här sig att ni startade det här?
Vi startade kontot i maj förra året, så i maj 2023. Och det var väl egentligen för att vi upplevde att det hade liksom uppstått ett samtal bland tidigare medlemmar i olika forum kring det som var Stockholm Karisma Center. Och vi förstod ju att det finns saker att prata om. Och det finns saker att prata om liksom både bakåt i tiden och saker idag som har liksom väldigt nära kopplingar till det som hände under Stockholm Karisma Center. Tiden, det var ju 96 till 2005.
Mm.
Så det är ju ganska länge sedan. Men sen har vi väl liksom en gemensam upplevelse av att Dels att det skedde en hel del saker i församlingen som, ja, men som inte var bra, om man ska säga, ja, säga det så.
Rent oetiskt kan man väl sammanfatta det som.
Vad, ja, sa du?
Rent oetiskt.
Ja, men maktmissbruk, ja, av olika, mm, slag, både andligt och ekonomiskt och till viss del också faktiskt av sexuell art.
Mm.
Och att de som var pastorer och ledare i församlingen liksom till synes i alla fall sömlöst har gått vidare till andra inflytelserika positioner.
Exakt.
Och att vi tycker inte att vi har pratat färdigt om det här helt enkelt. Vi tycker att det har varit helt tyst, det har varit locket på och att det inte finns något... ja, men inget ansvarstagande, ingen dialog. Det finns människor som både har behov av att prata, som inte tidigare fått en plattform att berätta. Mm. Och ja, men vi vill synliggöra och ställa till svars. Men ambitionen från början var ju framförallt att bara posta, liksom, att berätta historien rakt upp och ner från början till slut. Posta liksom det sparade material som vi gemensamt har och det är liksom församlingens eget informationsmaterial och medieartiklar och sånt.
Mm.
Men sen har det liksom efterhand hört av sig mer och mer människor som har velat berätta liksom sin historia och sina upplevelser i relation till församlingen. Och det har ju blivit ett väldigt liksom uppmärksammat och ja, men, fint liksom tillskott. Så de berättelserna.
Mm.
Och sen så är det ju liksom oundvikligen spännande att dra paralleller till det som pågår idag också.
Ja, precis. För jag tänker lite det att om man liksom inte lär av historien så är man ju dumd att upprepa den. Och det är väl... men det hade varit lite intressant och höra din syn på det här. För jag får ju ofta höra, varför kommer du dragandes med det här nu? Det är 20 år sedan.
Ja.
Hur känner du inför det här med när man blir anklagad för att komma med saker för sent?
Jag skulle säga att det faktiskt har tagit, alltså nu är det ju ungefär 20 år och det har tagit ungefär 20 år för människor att kunna bearbeta sina upplevelser, mm, så pass att man har kunnat börja träffas och prata om det helt enkelt.
Just det.
Det var också liksom delar av undervisningen som fanns i Karisma Center gick ut på att tysta och kontrollera, vilket har gjort att, exakt, människor berättar om att de under väldigt många år har varit rädda eller haft en gudsbild som har gjort att de tror att det är fel att tänka liksom kritiskt och att liksom ifrågasätta och så. Och sen är det ju så att mycket av de mönstren som fanns i Karisma Center har ju gett liksom ringar på vattnet. Det var ju omkring 1000 elever som har gått på Karisma Centers bibelskola. Precis. Och de finns ju bland de pastorerna som finns inom pingströrelsen och andra frikyrkorörelser också, så finns det ju många som har gått Karisma Centers bibelskola och fått med sig undervisning därifrån och som fortsätter att liksom reproducera det.
Ja.
Så att jag tycker att det finns väldigt goda skäl.
Och som än idag är högt uppsatta inom pingst.
Absolut, vi har ju till exempel, ja men hela pastorskollegiet är ju liksom har ju inflytelserika positioner på ett eller annat sätt. Vi har ju Andreas Nilsen är ju huvudledare för Hillsong i Sverige.
Exakt.
Sen har vi ju Sven Almqvist. Han är ju krönikör, redaktör, politisk kommentator för Världen idag. Även, precis, aktiv som predikant. Vi kunde hitta, jag tror det var 16 olika församlingar som har bjudit in honom som predikant de, yeah, senaste åren. Och även bibelskolelärare. Så att han har ju också fortfarande inflytande liksom på sin kant, eller vad man ska säga, i kristenheten.
Exakt. Rickard Svensson också.
Rickard Svensson som är verksamhetsledare anställd av Riksorganisationen Pingstfria församlingar i samverkan.
For fuck's sake.
Som också har varit talesperson för det här handlingsprogram i krissituationer och kring den här händelsen kring Daniel Alm som också du har varit och kommenterat en del.
Precis.
Sen har vi Thomas Adenfors,
ja,
som är politiker för Moderaterna och just nu anställd som nationell samordnare vid Regeringskansliet.
Mm.
Och Magnus Persson som är präst vid EFS.
Exakt.
Så att det är ju nästan så att faktiskt alla pastorerna i Karisma Center har liksom hoppat vidare från en sten till en annan utan att egentligen någon har ställt de här riktigt liksom kritiska frågorna om, alltså dels vad det var som undervisades och hur Precis. Man ställer sig till det idag, och dels den kulturen som fanns i Karisma Center.
En annan av pastorerna som du missade att ta upp där är ju Mattias Lekardal.
Ja, exakt. Han är för bra för att inte nämnas.
Ja, precis. Detta bonanza av grejer.
Ja, och han hoppade ju också vidare efter Karisma Center till lite olika sammanhang kan man väl säga. Mm. Lite grann i utkanten av frikyrkorörelsen. Och han har väl liksom gjort sig inaktuell där på senare tid kan man väl säga, utan att säga för mycket liksom.
Ja, precis. Man kan väl sammanfatta det hela med att Mattias Lekardal var väl en sån karaktär som behövde andra människor runt honom som förklarade honom och lyfte upp honom.
Ja.
För att det blir väldigt, väldigt tydligt när han är själv hur rörigt det är. Men ni lyfte ju en sak på ert konto ändå som jag tycker är viktigt att nämna liksom. Nu tar ju Pingst avstånd ganska hårt från
Lekardal. De gör väl inte det liksom på något offentligt sätt. Det är väl liksom egentligen inte Pingsts grej. De tar väl aldrig egentligen avstånd från någonting. Det är ju det som är lite speciellt med den här rörelsen. Att det är fria församlingar i samverkan. Och under det här fria paraplyet så finns det så här oerhört många olika uttryckssätt. Även olika teologi och synsätt och så.
Mm.
Men det är väl inte så att han är liksom inbjuden i värmen eller så. Men det som vi lyfte fram, det var ju att det faktiskt fanns en tid då den här nu kontroversiella predikanten verkligen var inne i värmen under tiden som han var pastor i Karisma Center. Och det tog sig ju uttryck bland annat i att när Pingst fria församlingar i samverkan var alldeles nybildad så tog man fram en skrift som man kallade för Grundtron, där man lät ett antal svenska pingstpastorer skriva varsitt kapitel.
Mm.
Och den här boken delades sen ut i samband med Nyhemskonferensen, som är pingströrelsens största sommarårliga konferens med ungefär 10 000 besökare.
Mm.
Och den näst största konferensen som heter Lapplandsveckan. Och där har ju alltså Mattias Lekardal fått skriva ett kapitel. Vilket ju är väldigt talande för att vara inne i värmen. Och sen han liksom...
Ja, då är man ju sanktionerad.
Då är man sanktionerad, påbjuden skulle man väl nästan kunna säga.
Mm.
Och när han sen liksom, när det har framkommit mer och mer liksom att budskapet har landat på ganska så här destruktiva sätt hos människor, och att liksom det kanske också har flutit iväg åt ett håll som kanske pingströrelsen inte riktigt står bakom, finns det fortfarande inget ansvarstagande i det liksom, för att man en Nej. Gång var inne i värmen och på det sättet har nått till liksom tiotusentals människor.
Nej, men det är väldigt, väldigt sant. Det är ju, vad ska man säga, beklagligt, känns som ett för milt ord på något sätt. För att det handlar om mer än pengarna.
Det handlar om mer än pengarna, det gör det ju definitivt. Ja.
Och jag har ju bjudit in dig hit idag därför att ni la ju ut en granskning nyligen om det här materialet som Pingst har tagit fram som ska vara liksom vägledande i krissituationer.
Ja.
Och det här reagerade jag på och tyckte var väldigt, väldigt bra, därför att det är ju en sak som jag tänker med just de här bitarna. Alltså rent historiskt sett så kan man ju se att det vanliga inom frikyrkan, det är att man tittar tillbaka på en del och så kan man vara lite sån att ja, men det var ju urspårat med karismatiken på 90-talet, tidigt 2000-tal. Ojsan hoppsan, så det blev trist att ni blev självmordsbenägna. Nu går vi vidare, hej och hå.
Mm.
Och hur det blir det här, precis som jag och Jenny Olofsson pratade om i i förra avsnittet att om man inte tittar på saker på en strukturell nivå, mm, då fastnar man hela tiden i att varenda tabbe som sker, som får såna otroliga konsekvenser i människors liv,
mm,
de behandlas som att det är ett unikt misstag varenda gång. Man måste börja titta på mönstren.
Mm.
Och då, i senaste avsnittet så pratade vi ju liksom lite om det här med utredningen om Daniel Alm och allting sånt där. Och väldigt mycket med bristande ordförståelse som verkar vara utbredd inom pingst.
Mm.
Och det är ju det här att efter då den här oberoende utredningen,
mm,
som inte har någonting att göra med rättsligt på något sätt, efter att den är gjord så har ju också pingst en handlingsplan som de har tagit fram. Hur de ska förhålla sig till ledare som har fallit, som man då kallar det. Alltså att man har misslyckats på något sätt, etiskt eller moraliskt.
Ja, pingst tog ju fram en handlingsplan, handlingsprogram, ja, i krissituationer. Och den lanserades i januari 2022. Och det har vi liksom tittat lite närmare på i och med att vi följer vad Karisma Centers pastorer gör i nutid. Och exakt, det som vi fick, eller det som man kunde läsa då i tidningen Dagen, det var ju att det var Rickard Svensson, tidigare pastor i Karisma Center, som var talesperson för det här materialet. Vilket vi tyckte var lite intressant i och med att vi inte tycker att vi har sett att Rickard Svensson har tagit något liksom offentligt ansvar eller steg bakåt eller, nej, genomgått någon sorts process kring det som var det maktmissbruket som faktiskt fanns i Karisma Center. Så är det ju lite intressant att han anlitas av riksorganisationen Pingst, fria församlingar i samverkan, mm, för att liksom fronta ett sånt material. Så det var liksom vår första take på det där. Och det kom ju vi ihåg då sen när vi kunde läsa kring Daniel Alm-situationen att Pingstförsamlingen i Västerås som han är anställd vid ihop med Pingst FFS hade tagit fram ett program för upprättelse för Daniel
just
Alm.
Det.
Mm. Ett upprättelseprogram. Vilket vi liksom, alltså det är ju ett ganska så här, speciellt ord att använda, ett upprättelseprogram. Mm. Det låter ju lite som att det är ett program liksom med målsättning att upprätta någons förtroende. Eller att liksom friskriva från anklagelser, mm, eller någonting sånt. Så vi började liksom fundera lite kring så här, vad kan det baseras på? Då kommer vi ihåg det här handlingsprogram i krissituationer som vi hade postat om tidigare. Och när vi började läsa i det så insåg vi ju att det här tanken kring upprättelse, kring andliga ledare som har liksom fallit, är liksom, ja, men det är målsättningen och det är det som är beskrivet hur det ska ske i det här handlingsprogrammet. Och det riktar sig till, det såg vi, det står så här. De krissituationer som vi tänker på har som gemensam nämnare att den anställdes förtroende har rubbats.
Just det.
Men det kan vara av helt olika art, till exempel ekonomiska oegentligheter, maktmissbruk, missbruk av förtroenden, personliga problem, missbruk av olika slag eller sexuella övergrepp.
Ja.
Och det är ju, jag tänker att det är ganska magstarkt att man har tänkt sig att liksom slutstationen i hanterandet av
alla de här små problemen inom citationstecken.
Ja, och som är liksom allt ifrån personliga problem, vad det nu kan vara, till sexuella övergrepp, att liksom den sammantagna målbilden kring det ändå är personlig upprättelse hos personen som då har
begått de här felen.
Mist förtroendet, precis.
Och att målet är att den ska ut i tjänst igen.
Målet är att den personen ska ut i tjänst igen. Under vissa förutsättningar får man väl säga. Men det är liksom, Det som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt när vi tittar på det här, det är ju att liksom fokus i hela den här skriften är liksom på...
Ja, men på förövaren.
På förövaren, den personen som har mist förtroendet, att den personen ska liksom få ett upprättat förtroende igen. Och det är ju det liksom som sker kring Daniel Alm då.
Precis, och jag tycker att det är intressant just hela den här balletten, för att jag kan ju se lite hur Daniel Alms eget narrativ har förändrats under den här tiden.
Ja.
För att när den här bomben briserade, då gick han ut och offentligt bekände att han har felat. Att han har liksom, han erkände två relationer som har gått för långt.
Ja.
Till andra kvinnor som inte är hans fru.
Yes.
Och det var ändå ganska... Jag har gjort fel och jag tar liksom på mig och avgår.
Mm.
Och det är ganska intressant att se hur hans narrativ har ändrats. Mm. Sen hela liksom hallelujakören kom in och började prata om att de fortfarande ser honom som den stora ledaren. Alla kan fela... då har det helt plötsligt ändrats till att Daniel Alm sitter ensam på sin kammare och skriver dikter om kastanjer, där det liksom framgår hur illa behandlad han är.
Ja.
Och det kan vi också se att det har börjat inom liksom kristen media då komma artiklar om hur felbehandlad Daniel Alm är och det ena med det tredje.
Mm.
Och det är väl lite, det som jag reagerar på lite i det här, det är att när jag läste er granskning om det här, då var det ju, dels så reagerade jag lite på jämställdhetsbiten. Så jag vill väl våga påstå att jag för en gångs skull inte överdriver om jag säger att den här handlingsplanen för krissituationer inom pingst, den är skriven av män och för män.
Ja, men precis. Det var ju lite intressant där när vi började titta liksom på... Det står redan i början här vem som har tagit fram handlingsplanen. Och då är det ju framställt av en idag pensionerad, tidigare mångårig föreståndare i Pingstkyrkan i Örebro.
Just det.
Alltså en ensam man. En ensam äldre man har tagit fram det här materialet. Och sen så är det... prövat, som det heter, av Pingsts föreståndare, vilket vid tidpunkten är Daniel Alm själv.
Och då behöver man lägga in en liten klausul där för de som lyssnar som inte är troende.
Mm.
Inom kristna kretsar, när man säger att vi har prövat det här, så betyder det att de har suttit ner och bett över det.
Ja.
Och känt efter om det känns bra.
Ja, men exakt. Det kan väl också vara så att de har läst igenom det och tänkt kring det och sen bett över det. Men ja, det är ju det betyder helt enkelt.
Mm.
Prövat, att lägga fram det inför Gud.
Precis.
Så det är prövat av Pingsts föreståndare Daniel Alm samt Pingstreferens. Och Pingstreferens, det är alltså den referensgrupp som föreståndaren för Pingst FFS utser till att ha kring sig själv.
Just det.
Och i Daniel Alms fall så bestod den referensgruppen utav 13 män och 2 kvinnor.
Precis.
Så att liksom, man kan
och det
säga,
är också en sak som jag tycker är anmärkningsvärt i det här. Det är ju också att till den här handlingsplanen så har Daniel Alm skrivit förordet.
Ja, precis.
Och den här kom ju ut i januari 2022.
Exakt.
Och då kan man väl, baserat på vad han själv har berättat, så jag säger inte att det är så här, jag säger att sannolikt så har Daniel Alm varit i någon form av otrohetstjosan. Det finns en möjlighet att han var i en under tiden, det vet vi inte.
Mm.
Men sannolikt är att han i alla fall har varit i en av de här två som han har erkänt.
Mm.
Under den här tiden som han skriver förord till handlingsplanen för krissituationer i pingst. Det betyder också att Daniel Alm skriver förordet till en handlingsplan som ska hantera människor som han själv, ifall det här kommer ut. Så att det är redan ganska vinklat. från början.
Ja, men precis. Och då kan man ju också läsa här att på andra meningen i förordet som han själv då har skrivit så står det: ingen av oss har uppdraget att fördöma varandra, men vi kan hjälpa varandra genom de tyngre passagerna i livet.
Ja, exakt. Vad gulligt.
Ja, men precis. Och om man då funderar på så här, ja, men otrohet är ju inte olagligt.
Absolut inte.
Det är det ju inte. Men det är ganska... det finns ju liksom lite andra moralkoder inom pingströrelsen än vad det finns i övriga samhället. Och om man tittar på hur det här materialet själv formulerar liksom hur ett förtroende byggs upp kring en ledare, så står det så här: vid tillsättandet av ledare i församlingen anger Bibeln kriterier som dels handlar om ledarens karaktär, dels om andliga gåvor. Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, enligt Första Timoteus brevet 3:1.
Precis.
Så det är ju liksom ja, men det står att livsföringen ska stämma med Bibelns etik och lära och så vidare. Så att det är ju liksom en hög måttstock som man inom pingströrelsen mäter sina medarbetare och medlemmar efter.
Oh ja. Och det är kortfattat för dem som liksom inte är insatta i det här, så är det att det som vi sätter oss emot, det är det handlar egentligen, alltså det är klart att ingen, väldigt få mår toppen av otrohet, men det är som sagt inte olagligt, men det handlar om att du får faktiskt inte lov att stå och fördöma hur människor lever sina liv, skamma och få människor att skämmas, utesluta för att andra har levt sexuellt omoraliskt. Du har inte lov att göra det och sen inte leva upp till det själv.
Nej, och vi har ju exempel, liksom, vi är ju liksom i medelåldern idag. Och det finns ju liksom exempel från vår tid där ja, men människor i vår ålder liksom, som exempelvis har haft sex före äktenskapet, har behövt bekänna det inför församlingen. Exakt. Eller be om förlåtelse, alltså att, där man inte har tillåtits samboskap, eller där människor som har genomgått skilsmässa har frysts ut och sådana saker. Så att det
så att det vi vill visa lite på i det här avsnittet, det är väl att det är väldigt, väldigt andra regler för högt uppsatta ledare. Och vi kommer återkomma lite till det senare, om hur man vanligtvis blir behandlad om man gör samma inom citationstecken misstag som Daniel Alm har gjort. Mm. Men att man inte är lika högt upp på den hierarkiska stegen. Vi ska återkomma till det. Men jag tänker lite vidare på det här med... alltså jämställdheten och referensgruppen. Den här referensgruppen, visst var det så att det var 13 män och 2 kvinnor?
Ja, precis.
Mm. Och ni berättade även om att det gjordes en rapport om jämställdheten i pingst.
Ja, precis. Det var väl 2013 tror jag som den rapporten kom. Det var 2 kvinnliga pingstpastorer som gjorde en liksom genomlysning av jämställdheten inom pingströrelsen. Och då tittade de på antalet medlemmar och ledare och pastorer och talare vid de stora rikskonferenserna som pingströrelsen har och så där, för att liksom, se över hur det står till med jämställdheten inom rörelsen. Precis.
Och där kan vi också se att en av kvinnorna som tog fram, som var med och sammanställde den här rapporten. Mm. Hon är tidigare lärare på Stockholm Karisma Center, för att återknyta igen.
Ja, precis.
Och den andra kvinnan som var med och tog fram det här, hon har faktiskt lämnat pingströrelsen.
Ja, precis, och gått ut med det ganska offentligt. Mm. Hon var med i en artikel i tidningen Dagen igen då i september 2023 med rubriken: hon såg ingen framtid som kvinnlig pastor och lämnade pingst. Det blev för trångt helt enkelt. Mm. Jenny Berg heter hon, utmanar pingst. Precis. Att jobba med den manliga ledarkulturen. Så för henne ikväll kan man väl säga ja, men just det som de tittade på i den här studien, konsekvenser för framtida livsval.
Ja.
Men den slutsatsen som vi drog, det var ju att, ja, men att en medvetenhet om liksom starkt manliga strukturer, maktstrukturer, har ju funnits under en ganska lång tid inom pingströrelsen, utifrån att man ändå gjorde den här genomlysningen eller rapporten. Och att det då är ganska anmärkningsvärt att den, ja, men den högsta ledaren väljer att ha en grupp omkring sig som består till så stor del av män som 13 utav 15.
Jag tänker på en sak som de refererar till i den här handlingsplanen. Det är ju också Sveriges kristna råds. De har ju också gjort en handlingsplan för vad som händer vid...
Ja, precis.
Ja, men krissituationer. Som ni tar upp. Kan inte du berätta lite om skillnaden? För det tyckte jag var väldigt intressant. Skillnaden i den här handlingsplanen som Sveriges kristna råd har... jämfört med Pingsts handlingsplan.
Jag kan väl börja med att säga att man inte kan liksom jämföra de två dokumenten direkt med varandra. Alltså enligt diskrimineringsombudsmannen så behöver alla arbetsplatser ha riktlinjer och rutiner mot exempelvis sexuella trakasserier. Och i det fallet så liksom väljer Pingst att hänvisa vidare till det materialet som Sveriges kristna råd har tagit fram.
Mm.
Så att man kan ju på ett sätt se det materialet som Sveriges kristna råd har tagit fram som ett komplement. Det heter ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Men när man tittar på de här materialen bredvid varandra och ställer dem bredvid varandra så står de i så otroligt skarp kontrast till varandra att det är lite svårt att se dem som kompletterande.
Just det.
Och det första som vi liksom märkte, det var ju att materialet från Sveriges kristna råd inleder med att ta ställning för den som har utsatts. Det inleds liksom med Jesus Kristus tar parti för den utsatte, den som är i underläge. Som Kristi efterföljare bör vi göra detsamma. Människor som utsatts för övergrepp i kyrkliga miljöer har ibland fått uppleva att de tystats ner när de velat berätta om vad som hänt. Ingen har velat lyssna. Denna misstro eller ovilja har i sig inneburit ännu större övergrepp. Inte sällan har någon utifrån en maktposition försökt ålägga dem som blivit utsatta att förlåta eller glömma. Kyrkorna har många gånger inte tagit den utsattas parti. Det är ju ganska tydligt det vi ser i Pingsts eget material, att den som har blivit utsatt förekommer ju i stort sett inte alls. Det nämns liksom i förbifarten att man bör, ja, men att man ska polisanmäla om brott har begåtts och att man bör erbjuda någon sorts samtalsterapi eller så. Men liksom hela det här dokumentet på 23 sidor utgår ju liksom från den personen vars förtroende har brustigt.
Ja, precis, den så kallade förövaren. Och på något sätt, förövaren kan bli ett felaktigt ord, men man kan säga den som har felat.
Den som har felat.
Precis, och en sak som är så tydligt när man läser det här materialet också, det är ju att det är inte ens hälften, det är inte 25%, det är inte 10% av alla resurser som läggs på att återupprätta en ledare i tjänst som läggs på att ta hand om den som har farit illa. Utan det stora fokuset handlar om att man ska återupprätta denna gudsman. Och en sak som jag tycker är ganska oroväckande med det, vi kan liksom se, det finns ju en kavalkad av ledare som har betett sig oerhört illa mot sina medmänniskor på alla sätt. Men de faller liksom in på något sätt under vad jag kallar för David och Batseba-paraplyet.
Okej, berätta.
Och, men då återkommer man till det här, att det här är ju en sån tydligt exempel på kung David i Gamla testamentet, kan vi läsa om, som ofta används som en förebild för kristna män, hur man ska bete sig.
Mm.
Och då finns det en berättelse som jag har tagit upp flera gånger om kung David då ser en kvinna, Batseba, som badar på ett tak, blir helt till sig, får henne hämtad till palatset, ligger med henne. Och man får också, här har vi också ett ganska tydligt tillfälle på lite skillnad i maktstrukturer.
Mm.
Han är liksom kung, så man kan ju gissa kort på att hon hade väl ungefär noll att säga till om det här.
Mm.
Men hon blir gravid. Det här blir ju ett litet problem, va? För hon är ju gift. Och hennes man är i krig.
Ja.
Var man i ett heligt krig så fick man inte ha sex under tiden.
Ja.
Så att det här blir ju ett väldigt, väldigt stort problem att hon faktiskt är gravid.
Ja.
Så det David väljer att göra, det är att han på ett militärt sätt, alltså by proxy, ser till så att hennes man dör.
Ja.
Alltså han får de militära ledarna att liksom säga att nu ska du stå här när anfallet kommer, och sen så får alla andra i hären veta att de ska dra sig tillbaka, så att han liksom garanterat blir mördad.
Ja.
Och det här, där står det liksom att i Bibeln att det här väcker Guds vrede. Han gillar inte att det här händer.
Nej.
Så att det kommer en profet som tillrättavisar David på liksom olika sätt. Kortfattat, straffet blir att David och Batsebas barn dör. Men det obehagliga i allt det här, det är att i Gamla testamentet så står det sammanfattningsvis om David att oavsett vad han gjorde så var han fortfarande en man efter Guds hjärta.
Mm.
Och det här är någonting som så många har manipulerat till att jag kan hitta på exakt vad som helst.
Mm.
För om David kunde våldta och mörda och Gud blev arg och allting sånt, så är jag fortfarande en man efter Guds hjärta som bara har gjort ett litet misstag.
Ja, och David nämns ju faktiskt också i det här materialet, handlingsplanen. Mm. Det står så här: när en pastor eller annan församlingsanställd hamnat i en livs- eller förtroendekris, är vägen till tjänst i Guds rike då blockerad för all framtid?
Precis.
Och sen så ges lite exempel på när det är liksom att man har hamnat i en situation som man kanske inte har orsakat själv. Men sen kommer man till: men hur är det om krisen beror på den anställdes eget agerande? Lika tydlig som Bibelns radikala avståndstagande från synden är, lika tydlig är upprättelsens möjlighet. De bibliska exemplen på människor som på olika sätt har misslyckats, men som har upprättats och på nytt kunnat användas av Gud, är många. Abraham, Mose, David och Petrus är några av Bibelns gestalter som fått förnyat förtroende efter djupa personliga misslyckanden eller kriser. I vår rörelse vill vi ha detta som en grundläggande attityd. Vi vill, när det är möjligt, bereda en väg tillbaka till tjänst i församling och Guds rike för den som hamnat i någon av dessa livssituationer.
Och då vill jag bara våga påstå att det finns en problematik med en religiös rörelse som, oavsett hur man väljer att se på det och allting sånt, anser att saker som våldtäkt och mord är misstag. Alltså någonstans måste man ändå komma till den grejen. Och då kan jag känna lite så här att okej, fine, om det då är den saken ni har. Men ni som har barn, låt säga då att du är en helt vanlig kristen man som inte har läst Bibeln, som inte kan de här olika sakerna som så mycket är baserat på. Hade du känt dig bekväm med om det var din dotter som hamnade i en sån situation? Att det var hon som liksom föll offer för en av dessa viktiga, viktiga män. och sen bli stämplad som fresterska eller att allt fokus handlar på att han har gjort ett misstag medan din dotters liv är förstört. Är det någonting du känner dig bekväm med att ställa dig bakom? Så kan väl jag tänka lite runt det här. För det är ganska allvarliga saker. Alltså, till exempel för när Bibeln nämner Mose, där är det också fråga om mord. När Bibeln nämner Petrus, då är det att han var feg och förnekade Jesus. Han vågade inte stå för att han var en av Jesu följare. Det är lite skillnad mellan det och liksom våldtäkt och mord.
Ja.
Och då återknyter vi till liksom hur, alltså just den här bizarra teologin man växer upp med. Att som 11-åring få det likställt att du har ljugit en gång i skolan med någon som har mördat. För synd som synd.
Ja. Och här tycker jag att materialet från Sveriges kristna råd uttrycker det ganska fint. Det står så här: möjligheterna att be om förlåtelse, att bli förlåten eller att förlåta är värdefulla gåvor till oss människor. Men att tvinga någon att förlåta eller att använda förlåtelsen som ett verktyg i maktens händer är orimliga och felaktiga sätt att bruka dessa gåvor. Vid sexuella övergrepp som rör så känsliga delar av människans liv är förlåtelse och försoning människor emellan inte alltid möjlig. Och å andra sidan då, alltså jag tänker att självklart så måste man ju skilja på liksom en personlig förlåtelse som man kan tro att är möjlig. Men att man ska återgå i en andlig tjänst där man leder människor som pastor i en församling. Nej. Det är ju liksom någonting annat. Och då står det så här i pingströrelsens material. Det här är liksom kraven för att återgå i tjänst. Mm. En förnyad tjänst förutsätter att den anställde har bearbetat sin situation, fått en fördjupad självbild och visar tecken på att förstå sitt eget ansvar för det som hänt.
Nej, men det är, alltså det här är ju sammanfattningen av liksom killar som tänker smart på internet.
Ja.
Alltså du kan inte, det här betyder att vi vill gärna se att du sitter hemma på din kammare och funderar på vad du har gjort. Det är vad det betyder.
Ja, och det är ju liksom snömos. Det finns ju inget, det här är ju inte, om man tänker att okej, det här ska vara liksom den konkreta handlingsprogrammet för hur vi ska hantera svåra kriser när våra liksom, det är ju chefer, alltså pastorerna är ju också chefer och ledare i sina församlingar. När det har hänt saker som rör liksom människor med ledarfunktion inom vår rörelse, då ska man kunna följa det här handlingsprogrammet. Och då liksom är det ihopkokat till att man ska ha bearbetat sin egen situation.
Nej, men det
fått en fördjupad självbild. Hur mäter man det? Och visa tecken på att förstå sitt eget ansvar.
Nej, men jag tänker så här, alltså, är det här som Daniel Alm håller på med? Tänker, nu ska jag få en fördjupad självbild. Jag börjar skriva dikter om kastanjer.
Ja, det är så oerhört självcentrerat. Och ja. Det som gör att jag tycker att det här är så intressant och så intressant att ta upp i relation till Stockholm Karisma Center, om jag får liksom plocka hem det här en gång till. Så är ju det att vi har ju liksom sett hur de här ledarna har, som sagt, liksom nästan sömlöst hoppat vidare till andra förtroendeposter. Och utan att ställas till ansvar. Det finns liksom inget som helst ansvarstagande. Och det har vi ju sett liksom och tänkt och resonerat kring på kontot och också kring vi som tidigare har varit medlemmar då, kring vad det beror på liksom rent teologiskt och rent kulturellt. Och liksom konstaterat att det är ju så att man har väldigt lätt att liksom förlåta i den meningen att liksom kasta saker i glömskans hav och ge nya chanser till liksom en särskild kategori människor.
Ja, de som är riktigt högt upp. För jag tänker just den grejen att om man tittar på en sån sak som inte ses på med blida ögon inom frikyrkan, skilsmässa.
Ja.
Det här är ju någonting, när det här hände i att Sven Almqvist skilde sig i Karisma,
ja,
så blev det ju jättemycket tjat om det här sen.
Mm.
Men tittar man på hans predikningar nu, då är det ju, han är ju uppe med sin nya fru på liksom scener kors och tvärs och dansar teologisk tango och ska förvränga det här till att det liksom inte alls var fel att han skilde sig. För det var ju inte hans fel, han ville ju inte.
Nej, precis, och så har det ju varit i intervjuer med pastorerna, ja, också, att det liksom har, i den mån som man har snuddat vid att något gick fel i Karisma Center, mm, vilket liksom är lite svårt att komma undan ifrån med tanke på att det slutade i konkurs, mm, så har det ju liksom funnits, ja, men så här, man har skyllt ifrån sig med saker som att liksom det gick för fort, eller vi rusade på för snabbt, eller vi litade på, mm, fel personer. Men det finns inget ansvarstagande för liksom, kulturen eller teologin. Och det som är så intressant med den här handlingsplanen, det är ju att här sätts det liksom på pränt. Det står liksom rakt upp och ner att i princip oavsett vad man kan göra för att tappa förtroendet, liksom ekonomiska, mm, oegentligheter eller till och med sexuellt maktmissbruk och så vidare, så är det, exakt, som ligger allra närmast till hands är upprättelse och en förnyad tjänst. Precis. Och att det som krävs för det är liksom väldigt lågt, eller låga, ja, det är en väldigt låg tröskel. Liksom.
Du ska framstå som att du har kommit på att det här var kanske fel.
Ja.
Kortfattat.
Precis.
För att visa på lite exempel,
mm,
så ska vi gå igenom hur det kan se ut när man inom citationstecken misslyckas, mm, som inte lika högt uppsatt ledare.
Mm.
Jag har fått inskickat här en berättelse.
Ja.
Jag var gift och hade barn. Hon var gift och hade barn. Vi arbetade otroligt nära och intensivt, både i och utanför pingstförsamlingen som vi båda var aktiva i och som jag dessutom var anställd i som musikledare. Vi blev kära och inledde en relation. Jag var vid den tiden också anställd som bibelskolelärare vid två bibelskolor samt kringresande lovsångsledare. När vi valde att berätta om vår relation för våra respektive och för vår församlingsföreståndare så inleddes den värsta och mörkaste perioden i mitt liv hittills. Dels på grund av den skam jag hade för att jag hade varit otrogen mot min fru och hur det påverkade mina barn efter att vi skilt oss. Men även för hur jag upplevde att församlingen, många vänner och framförallt församlingsledningen inte ville ha med mig att göra längre. Jag blev stoppad i frysboxen. Församlingens approach var att behandla det hela med locket på. Jag hade några samtal med ett par pastorer i församlingen samt några andra lovsångsledare. Eftersom jag var så fylld av skam så valde jag att gömma mig och sa att jag inte ville syssla med varken musik eller församlingsarbete igen. Trots att det vid den tiden var hela mitt liv. Det tyckte en pastormentor var bra eftersom han då slapp berätta för mig varför jag aldrig mer kunde leda lovsång i en församling igen. En välkänd lovsångsledare och mentor till mig träffade mig på en restaurang och ville prata om situationen. Orden ekar fortfarande inom mig. Hur kunde du vara så fullkomligt dum i huvudet? Hade det inte varit för att jag älskar dig så hade jag, sa han medan han höll näven mot min haka. Det började florera rykten om det hela i församlingen och eftersom det var tystnadskultur som rådde från församlingsledningen så fick det väldigt märkliga proportioner. Mötte jag församlingsmedlemmar på stan tittade de bort eller skakade bara på huvudet. Flera ledare och pastorer hörde av sig via mail och sms och yttrade sin besvikelse. Sen blev allting tyst. Det dröjde flera år innan jag fick ett samtal från en anställd i församlingen. Jag hade valt att gå ur och det enda kvinnan som ringde mig sa var att det var tråkigt att jag inte ville vara med längre.
Mm.
Inte ett ord om hur jag haft det eller hur min exfru, mina barn haft det. Ingenting. I efterhand så var nog inte det värsta hur jag behandlades. Jag tog mig ur skammen och kunde inleda min dekonstruktion, vilket jag är så tacksam för idag. Det absolut värsta var att tystnadskulturen som rådde även gällde min dåvarande fru. Hon fick ingen hjälp eller stöttning. Hon blev även avrådd att ingå i ett lovsångsteam på grund av vad jag hade gjort. Kvinnan som jag var otrogen med blev även hon behandlad på ett vidrigt sätt. I mångas ögon var hon skökan som hade förlett mig. Så var det ju inte. Vi blev kära, punkt. Vi var otrogna och det var fel gentemot våra respektive familjer och vänner. Det fick självklart konsekvenser som otrohet bör ha. Men den tystnadskultur och det sätt som pingst behandlat människor som gjort fel, trampat snett eller gått vilse på är fruktansvärt och förödande. Det är bara, jag tycker bara att det är så fruktansvärt hur diskrepansen i hur man behandlar alltså högt uppsatta ledare och hur man behandlar folk som inte är lika långt uppe i hierarkin. Ja, men, ska det vara samma?
Verkligen.
Har du några exempel?
Ja, men jag har också några exempel, och det här är kvinnor som hörde av sig till kontot som har haft lite olika positioner inom pingst. Men det var med anledning av en text där som Daniel Alm skrev på sin blogg, som handlade om att han tackade om det enorma stöd som han fått under perioden som utredningen kring
just det.
Det som har hänt har pågått. Och han tackade ju för liksom, värme och gemenskap och 100% stöd och inbjuden till måltider och böner från när och fjärran och sådär. Och då ställde vi lite en fråga så här, att vi undrar stilla hur många fjällstugor som den utsatta kvinnan har erbjudits.
Exakt.
Och då var det några som hörde av sig. Och en person skriver så här: mycket intressant läsning. Tänker på när jag fick sluta som pastor. En kvinna är det här. Mm. Inte ett telefonsamtal. Ingen som erbjöd samtal eller sommarstuga eller omsorg. Visst, stor skillnad. Jag fick inte gå på grund av att jag hade betett mig illa, utan för att jag inte klarade av att bli utsatt mer i den situation jag var i.
Just det.
Här är en annan kvinna som skriver så här: jag jobbade under många år som pastor i en kyrka. I början var jag väldigt uppskattad, men när jag började sätta ner foten på grund av orimliga krav så började en handfull människor, bland annat en av mina kollegor, behandla mig väldigt illa. Det här skedde till och med offentligt, utan att någon sa ifrån. En gång mådde jag så dåligt att jag fick ställa in en predikan dagen efter på grund av ångest. Till slut valde jag att sluta. Det kändes som att det tystades vad som hade hänt. Och efteråt har ytterst få från församlingen hört av sig.
Mm.
Så det var... Nåden verkar ta sig väldigt olika uttryck för olika människor.
I väldigt, väldigt olika uttryck.
Ja.
Och jag blir så förtvivlad ju mer jag får reda på om vad som pågår bakom kulisserna. Och hur hela systemet är uppbyggt för att liksom... Ja, men det är ju ett smörgåsbord för förövare. Tänk dig om du är ett liksom sånt praktarsle som har lyckats manipulera dig upp på maktposition. Vilket är ganska vanligt i frikyrkan, precis som det är överallt. Och så har du en doktrin som bara jobbar med att vi ska visa nåd mot dem som... gör allt ifrån liksom maktmissbruk med sexuella undertoner till ekonomiska fiffelgrejer. Alltså bara allting som vilken normal jävla människa som helst är lite sån här, kanske inte.
Jag hörde ett så väldigt bra citat i en podd som jag lyssnade på igår, som var så här... det var med anledning av lite liknande händelser, men jag kan bara säga det som hon sa. Det var så här: I can't stomach the lack of accountability.
Nej.
Jag kan inte hantera bristen på ansvarstagande, kan man väl översätta det. Och det är väl lite liksom det som är grunden till att vi har startat vårt konto. Och som vi ser att det är liksom inte värdigt en kyrka som säger sig tro på liksom rättvisa och kärlek och alla människors lika värde och så. Att inte liksom ställa till svars och ta konsekvenserna för det man gör. Det behöver liksom inte vara ett lika med tecken mellan det och med förlåtelsen.
Nej. Och det är precis som du säger, det är ovärdigt.
Det är ovärdigt.
Och jag kan känna en sån... Jag känner ju alltid en sån sorg just för att jag vill inte att andra ska råka lika illa ut. Och jag kan känna lite så här, om jag ska vara helt ärlig. När man pratar om de här bitarna så är det alltid så här, ja, det är onyanserat och man behöver nämna allting som är bra också. Och självklart så finns det bra saker. Alltså, gå in och läs lite av liksom riktlinjerna som Sveriges kristna råd har lagt upp. Där kan jag ställa mig bakom massa saker. Det finns kanonjobb som utförs där.
Verkligen.
Men det finns en tendens i frikyrkan som jag har jättesvårt att förhålla mig till, i och med att många hör av sig liksom lite via bakvägen hit.
Ja.
Vilket jag blir glad för, att folk lyssnar och tar till sig. Men handlingsplanen kom ut 2022. Efter att den kom ut så kan vi läsa om en ung tjej som öppet har gått ut på Instagram och skrivit så här: ni som känner mig vet att jag är så glad över att få vara med i en församling som Pingst. Pip! Just för att alla backar och alla finns där för varandra. Det var i alla fall det jag trodde, men nu skäms jag för att vara en del av det. Just för att det inte alls var som jag trott. Jag blev utsatt för en våldtäkt den 22 oktober 2022 i Pingstkyrkan Pip. En ledare som jag borde kunnat lita på gjorde detta mot mig. Jag sa nej flertalet gånger och försökte ta mig därifrån, men frös i situationen. Efter händelsen var min första reaktion att det varit mitt fel och att jag varit otrogen, vilket jag nu i efterhand lärt mig är en vanlig reaktion för någon som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt. Sen den dagen har det känts som kyrkan vänt ryggen till mig och försökt tysta ner det. Har gått från att regelbundet prata med folk i kyrkan till att mina meddelanden blir ignorerade, och de gångerna någon hör av sig till mig är för att jag ska ta hänsyn till andras känslor. Jag vet så många som blivit utsatta för sexuella övergrepp i kyrkor och det tystas bara ner. Aldrig skulle väl det kunna hända i Guds hus, tänker folk. Men jo, det händer även där och det är vanligare än man tror. Jag älskar verkligen att gå till kyrkan och det var min trygga plats på jorden tills nu. I en sådan situation tror man i alla fall att kyrkan ska backa en och finnas där för en. Speciellt så mycket som de pratar om att ta hand om varandra. Men det har visat sig att det inte är så. Låt oss prata om det mer öppet, att det händer även i kyrkan. Sex och sexualitet är så tabubelagda ämnen i kyrkan, och just därför tror jag att folk inte vågar berätta vad de blivit utsatta för. Det jag fått höra om och om igen är att ingen vet hur de ska bete sig, men jag kan garantera att vad som helst är bättre än tystnad. Jag älskar kyrkan och jag vill hitta tillbaka till min trygga plats. Efter att jag blev utsatt för detta övergreppet så har jag fått höra från så många andra kvinnor som blivit utsatta för liknande saker. För min, men även för alla andra skull, så är det dags att vi i kyrkan börjar ta ansvar och börjar visa omsorg för de som blivit utsatta. Det här är från den 21 november 2022. Mm. När man läser handlingsplanen och ser hur allt är konstruerat kring att det viktigaste som händer i en svår situation, det är inte vad som ska hända och upprättande för den som har blivit drabbad, utan att det är att den som har varit drabbaren att den ska liksom tas hand om och puffas och piffas och pyntas runt Jag blir väldigt ledsen. För det är klart att vi båda vet om liksom att det finns jättemånga fina personer i frikyrkan.
Ja.
Som vill gott och som vill göra väl. Men nu har jag hållit på med det här så pass länge att jag känner att, fast vet du vad, det är inte nog.
Nej.
Det räcker inte med att du sitter och tycker någonting någonstans.
Nej.
För du är tyst och du står inte upp för dem som verkligen behöver det mest.
Precis.
Och där kan jag bli lite sån att när man pratar med folk som inte håller med om det här sättet som alltså Daniel Alm och gänget, vi kan sammanfatta det till almsjukan. De som inte håller med om almsjukan och hur den sprider sig.
Ja.
Så länge ni liksom sitter och är tysta så gör ni ingen skillnad. Spelar ingen roll hur mycket ni tänker att ni jobbar inifrån. De som har varit utsatta, de behöver någon som står upp för en.
Precis.
Och för ens talan.
Ja.
Och då kan jag känna lite så här att en del i det här liksom som jag ser och återkommer, det återkommer hos många, även om de inte är medvetna om det liksom, det är en inneboende självgodhet att man tror att man är annorlunda än alla andra ledare för att man kanske ser igenom, skämtar om det, har någon slags chattgrupp med sina vänner där man gör lite narr av andra ledare, eller att man liksom sitter och pratar om det privat på middagar. Eller att man sladdar in i DMs till vinhaggornas och berättar att man i smyg håller med.
Ja, precis, det har vi också mött på liksom, följare som skriver till oss att, ja, men att det är inte alls hela pingströrelsen som står bakom det här synsättet och så. Men då är det ju lite så att liksom de som tyst står bredvid blir ju också medhjälpare till de som gör fel. Även om man säger att det mumlas vid köksborden eller att man pratar lågmält och för interna samtal och så. Ja, vad gör det för skillnad?
Nej, men det gör ingen skillnad. Och det är det jag känner, att liksom den här grejen som jag läste upp nu från den här unga personen som var liksom i tidigt tonår. Jag vet inte ens om hon hade fyllt 18 när det hände.
Mm.
Om du ställer henne framför dig.
Ja.
Vad har du som ledare gjort för att hjälpa mig som blev utsatt i liksom mitt trygga rum?
Ja, precis.
Vad har du gjort? Ska du då svara henne att jag har skickat hemliga meddelanden till vinhaggornas där jag säger att jag håller med?
Ja.
Eller att, nej, men jag har minsann en chattgrupp med mina andra pastorskompisar där vi gör narr av just den här ledaren bakom hans rygg.
Mm.
Eller ska du säga att jo, men vi har minsann fört kritiska samtal i yttersta hemlighet vid köksbordet?
Mm.
Vad tror du på riktigt att det gör för skillnad i hennes liv?
Nej, precis.
Och då får man kalla liksom både mig och er för kontroversiella eller vad man vill. Ja. Men ha faktiskt inte mag att komma och kritisera om du inte själv tar någon form av jävla ställning. För det är din plikt som medmänniska och ledare.
Ja. Nej, precis. Vi har ju också haft flera personer som har hört av sig till oss och berättat om hur de själva har utsatts för övergrepp i kyrklig miljö.
Ja.
Och som också är liksom upprörda och känner att någonting behöver göras, saker har skilts över, människor, män håller varandra om ryggen och så vidare. Men samtidigt så är det ju inte deras ansvar. Det är ju självklart inte de som själva har blivit utsatt som ska behöva ta ytterligare den smällen.
Nej.
Också. Och där någonstans...
De behöver ledare som för deras talan.
Exakt. Och att det finns liksom människor som lågmält säger vi håller med dig och vi förstår att du talar sanning eller vad det nu gäller. Det hjälper ju inte liksom i det långa loppet andra människor som utsatts för samma saker. För det är något fel på själva systemet.
Precis. Och till syvende och sist så är det så här att har man en gång varit utsatt så är det så här att varför i helvete tror du att jag bryr mig om dina hemliga åsikter?
Ja.
Vad gör det för skillnad i min situation?
Exakt.
Varmt välkommen in i matchen och bidra med någonting.
Ja.
Alltså dina liksom, vad du tycker i hemlighet är jättefint, men jag är ganska över det där nu. Toppen att du håller med. Gör något då.
Mm. Och en sån konkret sak som vi har föreslagit på vårt konto, det är ju att lite som i det här, kommer du ihåg det här gamla goda tv-programmet Plus?
Ja! Sverker Olofsson!
Sverker Olofsson.
Soptunnan.
Som slutar med att man liksom kastar någonting med en stor skräll i en gigantisk soptunna. Alltså lite så var det vi kände kring det här handlingsprogrammet. Bara, nej, men det här är för dåligt. Det är för förlegat. Innehållet är dåligt. Det är dåligt framtaget. Det är dåligt förankrat. Bara det faktum att en person som själv har varit i en sån situation som det beskrivs i det här materialet, att hur man ska hantera det, är den som själv har skrivit inledningen och har varit en av de personerna som har liksom prövat det inför Gud, är ju tillräckligt för att man ska öppna en sån här stor soptunna och kasta det där det som Sverker Olofsson. Och exakt. När man kastar det så tycker jag att man på samma gång samtidigt ska ta och kasta hela den här inställningen av att per automatik ställa sig på den som har begått olika former av maktmissbruk eller tappat förtroendes sida, utan att man ska kanske sälla sig till en annan tradition där man går på den utsatta sida, som jag ändå har uppfattat att kanske någon känd historisk gestalt gjorde, som Jesus kanske.
Ja, men precis. Har väl hänt.
Har väl hänt att, att det har hävdats i alla fall. Mm.
Nej, men så med Sverker Olofssons bevingade ord, ska det vara så?
Mm.
Så tänker jag att vi tar och avslutar det här avsnittet, i och med att vi precis tappade alla i publiken under 35. Så, och så får jag säga världens största tack för att du var med. Det var otroligt fint och flådigt och ha med dig eller mig själv, vem vet, som gäst.
Jätteroligt att få vara med och få möta så här på det här sättet. Jättekul, tack.
Ja, du är varmt välkommen tillbaka. Och sen så får jag säga jättetack till alla er som lyssnar. Tusen tack till Patreons och ha det gott, hej.
Hej.